Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
Jag heter Marcus Porsklev. Och det här är avsnitt 1 av Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Innehållet i den här podden är gjort i samarbete med Darknet Diaries, som görs av Jack Resider. Det här avsnittet handlar om Operation Aurora, ett av de största hackangreppen någonsin mot kommersiella intressen. Det handlar om när en okänd hackergrupp lyckades hacka både Google och ett antal andra stora spelare i mjukvaruvärlden i en ditintills helt oöverträffad omfattning. Men för att förstå vad som hände så måste vi backa tillbaka tiden till år 2009. Kring jul år 2009 så fanns det något skrämmande som lurade i Googles nätverk. Google är inte bara en stor sida på internet. Google är den mest populära sidan på hela internet i hela världen. Det är så populärt att många människor helt enkelt tror att Google är internet. Google anställer många av de smartaste hjärnorna i världen och har varit online sedan 90-talet. Att hacka Google, det är praktiskt taget omöjligt. Det finns ett team av säkerhetsingenjörer som testar och kollar alla konfigurationer på nya sidor innan de går live. Säkerhet spelar en vital roll på Google och allting måste ha det bästa skyddet som finns tillgängligt. Men den här attacken lyckades slinka förbi allt det. Hackers hade hittat en väg in i Googles nätverk. De äventyrade säkerheten i ett flertal system och grävde sig djupt ner i Googles servrar och försökte få tag i data som de inte borde ha kunnat komma åt. Google upptäckte hackarnas aktiviteter och insåg ganska snabbt att de hade att göra med en attack som var långt mer sofistikerat än allt annat som de någonsin hade sett förut. När Google upptäckte den här attacken så lyckades de stoppa den ganska snabbt och rensa bort allt från nätverket. Den 12 januari 2010 skrev Google en bloggpost och berättade för alla om attacken. De sa att den här attacken var mer sofistikerad än allt annat de tidigare hade sett. Viruset som användes i attacken upptäcktes inte av något antivirus, så McAfee, ett antivirusföretag, fick en kopia av den skadliga koden och började studera den.
Thank you.
Bara timmar efter Googles första tillkännagivande postade ett annat gigantiskt företag ett eget tillkännagivande. Nu var det Adobe som tillverkar bland annat Photoshop, Premiere Pro och PDF-läsare. Adobe erkände att de också hade blivit hackade under jullovet. Efter det står det klart att ännu fler företag hade fallit offer för den här attacken samtidigt. Yahoo, Rackspace, Microsoft, Juniper Networks och Dow Chemicals var några av dem som blivit drabbade. Google hade upptäckt att över 20 olika företag hade blivit offer i den här attacken. En del rapporter indikerade att det snarare var uppemot 200 företag som blev attackerade samtidigt. Någonting stort var på gång. Offrens företag, externa säkerhetsföretag och rättsväsendet påbörjade en gigantisk utredning av vad som hade hänt. Efter att de hade letat igenom loggar och analyserat den skadliga koden lärde sig utredarna hur attacken gick till. När McAfee gjorde en reverse engineering av den skadliga koden de hittade så upptäckte de att när hackaren utförde attacken så körde de koden från en folder som gick under namnet Aurora. Eftersom den som utförde attacken hade sin skadliga kod i den foldern så kallade McAfee attacken för Aurora. Så här gick det till när hackarna tog sig in. Först blockade de upp sitt mål, en anställd på företaget som de ville attackera. Med lite tur kunde de till och med hitta en utvecklare eller någon som hade extra tillgång till nätverket. Sen började de undersöka den här personen. Luska ut vad personen hade för e-postadress, vem de pratade med och vad några av de där e-mailen innehöll. Sen skickade de ett phishing-e-mail till målet. Det här var alltså inga skitfula e-mails från prinsen av Nigeria som säger att du har ett stort arv att hämta ut om du bara lämnar ut dina personuppgifter och dina kreditkortsnummer. Nej, det här var mycket, mycket mer smart utformat. Hackarna visste vem den här personen vanligtvis brukade skicka e-post till och hur de mailen brukade se ut. Så de spoofade ett e-mail och fick det se ut som att den kom från en annan medarbetare. Dessutom utformade hackaren mejlet så att det skulle se ut att vara väldigt, väldigt viktigt. Och i mejlet fanns en länk som avsändaren ville att personen skulle klicka på. De här e-mailen var så välgjorda att det hade varit väldigt svårt för till och med en erfaren säkerhetsexpert att upptäcka att de var falska. Offren klickade på länken som tog dem till en webbsida som hade skadlig kod på sig. Det i sig var ju ingen stor grej eftersom offren i regel hade patchat sitt Internet Explorer så att skadlig kod inte skulle kunna ha någon effektivitet. Men det var här som saker och ting började bli lite mer seriösa. Den skadliga koden var nämligen inte känd av Microsoft, så den lyckades ändå utnyttja ett helpatchat Internet Explorer. Den skadliga koden använde något som är känt som en Zero Day Exploit. Det kallas för Zero Day eftersom det är antalet dagar som Microsoft har varit medvetna om den skadliga koden, det vill säga inga dagar. Eftersom Microsoft inte kände till den här så fungerar den. När offren besökte den illvilliga hemsidan så utförde den några kommandon på offrets dator. Kommandona som skickades till offrets dator laddade ner ett program och körde det. Och det är här som allting blir mer sofistikerat. Programmet som laddades ner och kördes var en trojan. Och det var en sprillans ny trojan som tog sig förbi alla antivirusprogram och lyckades infektera en helpatchad version av Windows. Den här trojanen var inte som vilken trojan som helst heller. Krypteringen var stark och det var en riktig smygare som verkligen tog sig under radarn. Trojanen öppnade upp en tunnel tillbaka till hackarna så att de kunde kontrollera offrets dator på distans. Den var designad för att se ut som helt vanlig internettrafik. Allt det här hände inom några sekunder efter att någon hade klickat på länken. Så vad är det som gör den här attacken så sofistikerad egentligen? Google attackeras ju hela tiden, varenda dag. Ja, de flesta som attackerar Google använder välkända svagheter i systemen. Sånt som du kan lära dig genom att titta på en YouTube-video eller läsa ett blogginlägg. Den här attacken däremot använde ett flertal svagheter som inte var kända av någon överhuvudtaget. Och det är ovanligt att se attacker som använder Zero Day Exploits. De här hackarna hade antingen massor med pengar för att kunna köpa de här Zero Day Exploitsen. Eller så hade de ett forsknings- och utvecklingsteam som kunde hjälpa till att göra dem. Den andra läskiga delen är hur mycket forskning som angriparna gjorde på sina offer innan de skickade mejl till dem i syfte att de skulle klicka på länkarna i mejlen. Det verkar som att angriparna specifikt valde jul- och nyårsledigheten för att attackera eftersom de visste att det skulle vara tunnsått med folk på plats för att försvara nätverken under ledigheten. Majoriteten av personalen var ju ledig. De här avancerade metoderna som hackarna använde är i sig inget nytt. Myndigheter runt om i världen ser den här typen av attacker ganska ofta. Bankindustrin ser dem också, men kommersiella företag har aldrig egentligen sett en sån här avancerad attack riktas mot dem tidigare. Det här skulle komma att förändra hotlandskapet för alla företag för alltid. Google tittade djupare in i loggarna och försökte spåra vart angriparna gick i nätverket och vad de försökte göra. De såg att angriparna försökte få tillgång till två specifika typer av data. Det första var tillgång till Gmail-konton. De antog att angriparna ville läsa någons e-post, men inte e-post som tillhörde vem som helst. Mer specifikt så var de ute efter att komma åt människorättsaktivisters e-post. Vem som än utförde den här attacken ville verkligen se vad de här människorna planerade och organiserade kring Kinas rörelse för mänskliga rättigheter. Men när Google tittar närmare på de här Gmail-kontorna så noterar de en tillkoppling. Alla kontorna som hackarna hade försökt få tillgång till hade domstolsbeslut på sig i USA. USAs rättsväsende hade alltså efterfrågat tillgång till just de här specifika Gmail-kontorna och de här hackarna tittade på exakt samma konton. Det här var riktigt konstigt och fick en massa folk att fråga sig varför någon skulle vilja komma åt Gmail-konton hos kinesiska människorättsaktivister som redan hade blivit föremål för domstolsbeslut i USA. Kanske var det här någon form av statligt spionage eller ett sätt att kolla upp hur mycket myndigheter kan se Gmail-konton. Google lyckades i alla fall stoppa angriparna från att se några e-mail. Det enda angriparna kunde se var när konton hade skapats. Den andra biten data som angriparna var ute efter i Googles system var deras egen källkod. Google är ett företag som gör mjukvara och vanligtvis vill de inte att någon ska kunna se källkoden eftersom det är väldigt värdefull i materialrätt. Om någon hade källkoden så kunde de till exempel skapa en konkurrerande sida eller hitta buggar i källkoden som de kunde utnyttja senare. Därför måste alltid källkoden hos mjukvaruföretag förvaras på ett säkert ställe. Källkoder förvaras oftast i GIT eller liknande, men för stora företag som Google så förvaras de i något som kallas för Software Configuration Management Systems. Företag som gör den här typen av mjukvara är Perforce, Concurrent Version Systems, Microsoft Visual Source Safe och IBM Rational. På Google förvarar de källkoden hos Perforce, men när de forskade på den här attacken så hittade de ett flertal problem med Perforce. Angriparna visste exakt var Perforce hade sina servrar och utnyttjade ytterligare en okänd bugg för att komma in i Perforce. Men det är inte säkert att det spelat någon roll ändå. Efter den här attacken så tittade McAfee närmare på Perforce och upptäckte att det helt enkelt var osäkert i grunden. McAfee hittade följande problem hos Perforce. Vem som helst kan skapa ett konto. Det behövs ingen administratör som sätter upp kontot åt dig. Lösenorden är inte krypterade. Ja, det är enkelt att samla data om Perforce utan några särskilda behörigheter. All kommunikation till Perforce är också okrypterad. Det är enkelt att gå förbi autentiseringen helt och hållet. Enkelt att attackera kataloger och alla filer lagras i klartext. Det är okänt hur Perforce var konfigurerat av Google, men det är helt klart så att det krävs mycket arbete för att stänga ner det och göra det säkert mot angrepp från hackare. Och inte ens då är det vidare säkert. De här hackarna hade mycket kunskap om Perforce och när de väl tog sig in i Googles nätverk så lyckades de komma åt Perforce, ta en del av Googles källkod, möjligtvis källkoden för webbrowsern Chrome. De andra företagen som blev angripna i den här attacken gav inte ut några detaljer om vad som blev stulet eller vad hackarna fick tillgång till. Men det spekulerades om källkoden kanske var målet hos dem också. Sofistikerade attacker som den här genomförs ofta i stadier, så att det är möjligt att angriparna bara samlade information i den här attacken för att kunna använda informationen i en större attack senare. Till exempel, om de hade källkoden för hur Adobe hanterar PDF-filer så skulle de kunna hitta nya sätt att tillverka skadliga PDF-er så att de kan skapa nya virus som kan infektera andra. När Microsoft upptäckte de här sårbarheterna så rullade de nästan omedelbart ut en ny säkerhetspatch, både för sin browser och sitt operativsystem. McAfee antivirus skapade också nya signaturer för att upptäcka de här attackerna. Det är verkligen intressant hur så många företag blev attackerade med samma metod, alla på samma gång. När Aurora blev känt så började företag kunna patcha och upptäcka det, så att det verkar som att den här hackergruppen attackerade så många ställen de bara kunde och brydde sig inte om att deras tillvägagångssätt blev upptäckt under tiden. Men det indikerar också att en attack i den här skalan kräver dussintals människor för att utföras. Ett team för att utveckla datasvagheter, ett team som forskar inför attacken och ett team för att utföra attacken och skaffa fjärrtillgång till källkodsförråden. Ytterligare analyser av den här attacken och trojanen avslöjar ännu mer information. Attackerna verkar komma från två olika skolor i Kina. Shanghais Jiaotong universitet och Langxiangs yrkesskola. Båda de här skolorna var legitima, väletablerade och respekterade. Om du åker dit så ser du studenter som går runt på campus och det ser ut som en helt vanlig skola. Skolan kanske inte har något att göra med det här eftersom angriparna kanske bara har använt en server inne i skolan för att utföra sina attacker. Men det kan ju teoretiskt även finnas någon gömd källare full med hackers och då kanske skolan i sig bara är en dimridå. Det får vi nog aldrig veta. Eftersom det här var en enorm incident som slog mot dussintals stora amerikanska företag så började FBI och den amerikanska regeringen undersöka attackerna. Det är riktigt svårt att lista ut vem som utförde en cyberattack på grund av hur anonym och gömd du kan vara på internet. Några bitar information började dock att länkas ihop nu. Angriparna ville in i de kinesiska människorättsaktivisternas Gmail-konton. Attackens ursprung fanns i två skolor i Kina och den skadliga koden som användes hade en checksum-algoritm som bara används i Kina. Rykten började cirkulera att det troligen var Kina i egenskap av stat som låg bakom den här attacken. Till slut hade undersökningen kommit så långt att Hillary Clinton, som då var statssekreterare i USA, gick ut i media.
To the recent announcement by Google, we are obviously very concerned about Google's announcement regarding a campaign that the company believes originated in China to collect the passwords of Google email account holders. Google informed the State Department of this situation yesterday in advance of its public announcement. These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
En del nyhetsmedier gick ett steg längre och hävdade att attacken i princip var en krigshandling, särskilt om det verkligen var så att attacken var knuten till armén eller staten i Kina. Men om det verkligen var en krigshandling eller inte, det är nog ganska tveksamt. Snarare går det att argumentera för att det var spionage. Det handlar om informationsstöld, inte cyberkrigföring. En talesperson för Kinas utrikesministerium hade ett svar. Att skylla på Kina är oacceptabelt. Den kinesiska regeringen lägger stor vikt vid dator- och internetsäkerhet och kontrollerar internet enligt gällande lagar. Vi kräver att internetanvändare respekterar relevanta lagar och regler när de använder internet. Ju djupare Google grävde i det här, desto tydligare stod det klart att Kina låg bakom attackerna. En attack på den här nivån, som slår mot så många företag på ett så sofistikerat sätt på samma gång, måste ha utförts av en grupp som var väldigt avancerad och statssponsrad. De måste ha haft dussintals människor som arbetar med den här attacken. De är välfinansierade och de fick extra tillgång till Kinas internetinfrastruktur. Det här är inte några amatörer eller inte ens Googles största konkurrenter. Nej, det här var väldigt mycket mer avancerat och med mycket mer möjligheter att utnyttja svagheterna i systemet än vad någon vanlig hackare skulle kunna få för sig att göra. Men för att förstå vad som hände sen, efter attackerna, så behöver vi backa bandet igen, men den här gången 5 år, från 2009 till 2005. År 2005 började Google bygga upp domänen google.cn som skulle bli en version av Google som enbart var till för människor i Kina. Människor i Kina kan nämligen inte komma åt de flesta sidor som vi använder här i västvärlden. Den kinesiska regeringen blockerar alla i Kina från att komma åt sidor som Twitter, Facebook, Pinterest, de flesta stora porrsidorna, YouTube och ja, du gissar rätt, google.com. Men eftersom Kina är landet med världens största befolkning så ville Google bygga en lokal version av Google som skulle kunna tillåtas i Kina. Den kinesiska regeringen krävde att Google skulle ha en licens för att vara verksamma i Kina och det fick de. De började bygga sina kontor, anställde toppbegåvade människor och skapade google.cn. Men när de höll på att bygga upp allting så bestämde sig Kina för att dra tillbaka deras tillstånd. Alla licenser drogs in. Google blev tvungna att spendera ytterligare 18 månader på att förhandla med den kinesiska regeringen för att få tillbaka tillstånden för att ens kunna vara verksamma i Kina. Ett av kraven från den kinesiska staten var att censurera vissa sökresultat. Till exempel ville de inte att det skulle dyka upp några resultat om du sökte på massaken på Himmelska fridens torg. Allt som rörde Tiananmen Square och protester skulle helt enkelt inte dyka upp på Google. Googles chefer var inte nöjda med all den här censuren, men de ville ändå ta sig in på den kinesiska marknaden så de lydde alla krav på censur. År 2007 gjordes en överenskommelse och google.cn gick äntligen online. Miljoner människor började använda sajten, men sen blev det dags för OS i Beijing 2008.
Japan are going well. Now here's Bolt about to get it. Is it clean? He's got it in his hand and he's flying. Look at him go. Flying the bin to give it to Powell. If this is clean.
Redan innan OS började den kinesiska regeringen efterfråga ännu mer söktermer som skulle censureras. Och en del av de här söktermerna var väldigt breda. De amerikanska cheferna på Google var inte nöjda med det här och uttryckte sin frustration, men till slut gjorde de ändå som kineserna ville, eftersom de tänkte att den här nya censuren bara var temporär tills OS var över.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men det blev precis tvärtom. Efter OS så krävde kinesiska myndigheter istället att ännu bredare söktermer skulle censureras i Googles sökmotor. Det här började bli riktigt läskigt. Allting som tillnärmelsevis kritiserar den kinesiska regeringen eller kinesiska politiker blev förbjudna söktermer på google.cn. Och Googles chefer blev bara argare och argare. De insåg att de nu i praktiken hjälpte det här landet att förtrycka sina medborgare, och det gjorde de missnöjda med Kina. När de här attackerna utfördes sent 2009 så skapade Google ett massivt krigsrum för att inte bara kämpa mot attacken rent tekniskt utan även för att kunna bestämma vad nästa steg var. Sergey Brand, en medgrundare till Google, var otroligt upprörd på Kina över de här attackerna. Mer specifikt så var han upprörd över att angriparna försökte komma åt de kinesiska människorättsaktivisternas konton och att den kinesiska regeringen censurerade så mycket för sitt eget folk. Sergey påminner cheferna om att Googles motto är "Don't be evil" och att de genom att hjälpa Kina i deras förtryck faktiskt gjorde precis motsatsen. De var onda. Erik Schmidt, styrelseordföranden på Google, han höll inte med. Han påminner Sergey att Google alltid följde lokal lagstiftning i alla länder där de var verksamma, och det är helt enkelt så det går till när man för internationella affärer. Nu följde en väldigt passionerad intern debatt som rasade mellan cheferna på Google i nästan 4 månader där de försökte bestämma vad de skulle göra åt Kina. Till slut höll Larry Page, den andra medgrundaren till Google, med Sergey om att Google inte ska syssla med ondskefulla saker, och debatten var därmed över. Google bestämde sig för att stänga ner sin sida i Kina, och de skulle även stänga ner de flesta av sina kontor i Kina. De styrde om all sin trafik till google.com.hk, vilket är en version av Google som är byggd i Hongkong eftersom Hongkong bibehåller en helt separat statsapparat med andra lagar än fastlandskina. När människor i Kina nu börjar söka på google.cn så kunde de plötsligt söka på till exempel Himmelska fridens torg, kritik mot kommunistpartiet och sexuellt innehåll eftersom det gick genom Hongkongs version av Google. Det här var en jättestor grej för Google. Att stänga ner google.cn och dra sig ur Kina. Kina har den största befolkningen av alla länder i hela världen, och Google är världens mest populära webbsida. Det finns mer än dubbelt så många människor på internet i Kina än vad det finns människor med eller utan internet i hela USA. Och lämna en marknad av den här storleken kommer göra ett stort avtryck i både trafiken till Google och i Googles omsättning. Men det viktigaste här var att Google slutade med sin konflikt med den kinesiska regeringen om censurlagarna för internet. Tystnaden spred sig över alla Google-anställda som läste memot från cheferna om nedstängningen i Kina. Nyheten släpptes klockan 6 på morgonen lokal tid i Beijing. Och många av de Google-anställda i Kina fick höra nyheten från andra medarbetare som ringde och väckte dem. Anställda med panik stormade Googles Kina-kontor med frågor och oro, men ledningen sa bara åt alla att gå och gav dem varsin biljett för att gå och se filmen Avatar som just hade haft premiär. Nästa dag kom de anställda tillbaka till kontoret, och Sergey själv hade en telefonkonferens med dem allihop för att förklara situationen. Och det gick inte bra. Känslorna svallade och de anställda kände att de hade blivit övergivna av generalerna på andra sidan havet mitt i ett krig om censurreglerna. Några månader efter det här så blockerade Kina sitt folk från att komma åt några Google-sidor överhuvudtaget, inklusive google.cn och google.com.hk. Enligt webbsidan greatfire.org så har Kina blockerat Google ända sedan dess utan undantag. Den största sökmotorn i Kina heter nu Baidu, och när du söker på Himmelska fridens torg där så kommer du till sidor som berättar att protesterna bara är en myt och att massakern aldrig har hänt. Ända sedan Operation Aurora har Google och många andra varit tvungna att steppa upp sitt försvar mot digitala angripare, eftersom de nu vet att sofistikerade attacker som är mer avancerade kan drabba kommersiella företag. Den här attacken kommer att förändra hur vi ser våra motståndare när vi försvarar kommersiella nätverk. Säkerhetsforskare på Symantec, Dell Secureworks och CrowdStrike dök djupare ner i Operation Aurora för att försöka förstå gruppen bakom de här attackerna. När Symantec undersökte den skadliga koden lite mer så upptäckte de att koden frekvent använde variabel med namnet Elderwood. Så de kallar helt enkelt hackergruppen för Elderwood. CrowdStrike kom på ett annat namn. De kallar gruppen för Sneaky Panda och Dell Secure kallar dem för Beijing-gruppen. Men Elderwood blev sedan namnet som är mest frekvent använt runt om i världen. Alla de här säkerhetsforskarna skapar en lång lista över allt som är känt kring Operation Aurora och börjar bygga en dossier om Elderwood-gruppen. Även flera år efter attacken så letade säkerhetspersonal i andra stora dataläckor och attacker efter spår från Elderwood-gruppen. Och en del kopplingar fanns det faktiskt. Antingen användes samma trojan, samma kommandon, eller så fanns det liknande kommentarer i koden i en mängd andra cyberangrepp. De kommande 3 åren efter Operation Aurora misstänktes Elderwood-gruppen ligga bakom 7 olika attackkampanjer. Varje kampanj resulterade i ett antal företag som hackades. Den första attacken de gjorde efter Operation Aurora utnyttjade en sån här zero-day-svaghet som använde Adobe Flash. Det här är väldigt intressant eftersom de hackade sig in i Adobe-system under Operation Aurora, så vi kan ju anta att de kanske faktiskt tog källkoden från Adobe och använde den för att utnyttja nya okända svagheter i Flash. För om du besitter källkoden, då är det mycket enklare att hitta svagheter som du faktiskt kan utnyttja. Faktiskt så hade de hela 5 stycken Zero Day-svagheter i Adobe Flash och lyckades ta sig in i många företag tack vare de här svagheterna. Den här gruppen hade verkligen stora resurser. Det verkade dessutom som att gruppen blev mer och mer kraftfull ju längre tiden gick. De stal mer och mer källkod från ställen som Google, Adobe, Oracle och Microsoft och byggde ännu fler sådana här Zero Day-exploits med den kod som de fick tag i. Det verkade som att Elderwood-gruppens hackare hade oändligt med Zero Day-svagheter att utnyttja. Och hacka någon med hjälp av en sån här Zero Day-svaghet är verkligen inte alls vanligt. År 2011 fanns det bara 8 rapporterade intrång i hela världen som använde en Zero Day-svaghet i attacken. Men 4 av de här utfördes av Elderwood-gruppen, så att det är lätt att se hur den här gruppen helt dominerade hackerscenen. En annan sak som är konstig med Elderwood-gruppen är att de har en kuslig förmåga att veta när deras Zero Day-svagheter håller på att upptäckas eller fixas av företagen som är utsatta. När de märker att det håller på att hända, att svagheten är på gång och patchas, så bränner de sina broar genom att försöka hacka så många ställen som möjligt på en och samma gång för att få ut så mycket information som möjligt ur varje svaghet. De kanske har tillgång till interna buggspårningsverktyg inne hos Google eller Microsoft eller Adobe, och de skulle kunna ha någon på insidan som tipsar dem. Efter Operation Aurora ändrade Elderwood-gruppen sin första intrångstaktik. Istället för att försöka få folk att klicka på ett phishing-e-mail så använder de något som kallas för en vattenhålsattack. De hackade sig in på en populär webbplats, la till skadlig kod på webbplatsen och väntade på att användare skulle besöka sidan för att bli infekterade. Så snart som offrets dator blev infekterad så kunde hackergruppen få full tillgång och total kontroll över den datorn. De ändrade också vilka mål som blev angripna. Även om svagheterna hos Google, Microsoft och Adobe kan hjälpa dem hitta nya Zero Day-svagheter, så ser det inte ut som att de företagen var gruppens egentliga mål. Nej, det de egentligen verkar ha varit ute efter, det är att få tillgång till försvarsföretag och deras data. Företag som Lockheed Martin, Raytheon, Boeing och General Dynamics till exempel. De här företagen levererar stridsvagnar, vapen och flygplan till den amerikanska militären. De vill förmodligen ha tillgång till de här företagen för att skaffa information om de senaste vapnen och ny militär teknologi. Men också kanske för att få ett hum om vad militären besitter för kapacitet i USA. Det skulle verkligen vara värdefull information för en stormakt som Kina att veta det här. Men Eldwood-gruppen attackerar inte bara de här företagen direkt. Nej, istället kan man nästan alltid se dem hacka sig in i leverantörer och tredjepartsföretag som handlar direkt med de stora, högintressanta företagen. De har även hackat sig in i leverantörernas leverantörer, eftersom om de kan infektera leveranskedjan och den mjukvaran sen tar sig in i försvarsföretaget, då är det precis lika bra som att försöka hacka försvarsföretaget självt. Det är dessutom enklare och mer sneaky eftersom de där tredjepartsföretagen inte har ens i närheten av lika bra säkerhet och försvar mot angrepp som de stora försvarsföretagen har. Eldwood har förmodligen studerat alla delarna som används i ett specifikt vapen eller stridsvagn och luskat ut vilka företag som levererar de delarna eller den mjukvaran och sett efter vilka webbsidor de företagen besöker för att utföra sitt arbete. En webbsida som de infekterade var Centret för försvarsinformation i Washington DC. Det här är alltså en icke-vinstdrivande organisation som lägger upp information om militära frågor. Människor som besöker den här webbsidan är förmodligen militärer eller de som arbetar inom försvarsindustrin. Även om det är en tredjepartsleverantör till ett företag som levererar till försvaret så kan det vara väldigt värdefullt att infektera dem. Därigenom kan du enkelt plantera skadlig kod i mjukvara som kan ta sig hela vägen in i de stora försvarsföretagen som levererar till amerikanska armén. Vi har egentligen inga närmare detaljer om exakt vilka företag som har angripits av Eldwood-gruppen på det här sättet. Vi vet bara att det har hänt. Symantec släpper ingen information om de företagen som har utsatts. Och de som har utsatts för intrång har inga krav på sig att tala om för allmänheten att det har hänt. Så det enda vi vet är när Symantec talar om att det har hänt en attack och vilken typ av företag som var föremål för attacken. That's it. Det näst största målet för Eldwood-gruppen är organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Vi misstänker att samma grupp som gjorde operation Aurora 2010 också var ansvariga för att placera Zero Day-svagheter på Amnesty Internationals hemsida i Hongkong. Användare som har besökt den sidan har blivit infekterade och sen kunde den här gruppen komma åt deras datorer och se allt de ville på den datorn. Andra sidor som hade Zero Day-svagheter på sig var till exempel det internationella institutet för antiterrorism och Kambodjas utrikesministerium. Användare som besökte de här hemsidorna i maj 2012 löpte stor risk att bli infekterade och få sina system kontrollerade och helt övertagna av Eldwood-gruppen. En del säkerhetsforskare hävdar att det måste finnas hundratals, om inte tusentals människor som arbetar för Eldwood-gruppen. Det finns förmodligen ett team av utvecklare som kammar igenom den stulna källkoden för att utveckla svagheter. Och ett team som samlar information om målen och utför informationssamling från öppna källor. Sen finns det ett team som sätter ihop attackerna och sitter där och väntar på att de infekterade maskinerna ska dyka upp. Sen finns det förmodligen folk som är begåvade när det gäller vissa mjukvaror och snappar upp datan som de behöver och navigerar runt i systemen. Sen finns det ett analysteam som tolkar datan och försöker reda ut innehållet när det väl har blivit stulet, men det måste också finnas tolkar och spioner och webbutvecklare och instruktörer och ledare. Ja, Eldwood-gruppen är välfinansierad, vältränad och väldigt avancerad. En grupp som den här dyker inte bara upp över en natt. Förmodligen har de arbetat tillsammans i flera år, om inte årtionden, innan de blev upptäckta på det här sättet. Men vi kan ändå bara gissa vilka de verkligen är utifrån fotspåren de lämnar på internet. Forskningsrapporter har publicerats som berättar om konturerna av den taktik, den teknik och de procedurerna som Eldwood-gruppen använder. Efter att de här rapporterna kom ut så har de ändrat sin taktik för att undgå upptäckt. En del säkerhetsforskare tror också att de har delats upp i mindre grupper som är specifikt designade för en särskild typ av attacker som till exempel att spionera på människor eller hacka sig in i vissa sektorer. Den hackeraktivitet som vi fortsätter att se från Kina idag fortsätter att vara ett av de mest avancerade och ihållande hoten när det gäller cybersäkerhet. År 2015 träffades USAs dåvarande president Barack Obama och den kinesiska presidenten Xi Jinping för att diskutera diplomatiska frågor om cyberattacker. De åt middag och gjorde en överenskommelse mellan länderna. De två presidenterna stod sida vid sida på Vita husets gräsmatta och förklarade vad de hade kommit överens om.
I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. I indicated that it has to stop. The United States government does not engage in cyber economic espionage for commercial gain. And today, I can announce that our two countries have reached a common understanding on the way forward. We've agreed that neither the U.S. or the Chinese government will conduct or knowingly support cyber-enabled theft of intellectual property, including trade secrets or other confidential business information for commercial advantage.
Den här överenskommelsen var förmodligen ett direkt resultat av attackerna som ingick i projekt Aurora. När USAs nuvarande president Donald Trump och den kinesiska presidenten Xi Jinping träffades igen år 2017 så förnyar de den här vapenvilan som innebar att ingen av länderna skulle attackera kommersiella sektorer för att stjäla immaterialrättsinnehåll för att tjäna på det. Den här vapenvilan, den är inte värd särskilt mycket eftersom båda länderna gör vad de kan för att samla information om varandra ändå. Att hacka sig in i kommersiella företag och stjäla källkod för att utveckla nya svagheter det är helt enkelt en del av den processen. Till exempel så misstänks Kina ligga bakom viruset som hetades i CC Cleaner, ett populärt rensningsprogram till Windows som gav dem tillgång till data hos Microsoft och Google. Kina förnekar såklart sin inblandning, men även om de hade erkänt att det var de som gjorde det så skulle de bara kunnat säga att datan som stals inte stals för att tjäna pengar och vips så hade vapenvilan inte brytits. Överenskommelsen och vapenvilan mellan de här två länderna är helt enkelt för svag och ogenomförbar i praktiken. Och nu när vi vet att hackergruppen Eldorod är kapabel att sikta in sig på kommersiella sektorer så borde alla företag ta de här händelserna som en varningssignal. Särskilt företag som på något sätt har en koppling till militären. Och det här gäller ju inte bara i USA utan i alla länder i hela världen. Det finns ingen anledning att tro att den här typen av aktivitet stannar inom Kinas gränser. Tvärtom finns det många exempel på när kinesiska hackgrupper har gjort intrång i länder världen över. Om den här hackergruppen vet att ett försvarsföretag använder dina produkter så kan de försöka hacka dig för att ta sig in i försvarsföretaget eftersom det är enklare och lättare att gå förbi obemärkt. Genom att leverera till försvarsföretag så ökar din digitala hotnivå rejält helt enkelt. Det här är en modern form av försvarskapprustning. Hackare som arbetar för andra länders myndigheter kommer kontinuerligt att försöka hacka andra regeringar och andra myndigheter över hela världen och samla information om varandra. Och det här gör det svårt att förstå hur myndigheter egentligen fungerar eftersom vi inte får hela bilden presenterad för oss. Om NSA hittar en bugg hos Microsoft så är det inte alls säkert att de talar om det för Microsoft utan de kanske hellre behåller informationen för sig själva för att potentiellt kunna använda den i en cyberattack eftersom de vill ligga ett steg före fienden. Vi ser att USAs och andra länders regeringar behåller egna zero-day-svagheter för sig själva. Regeringar som hackar sig in i andra regeringar eller företag i andra länder, det är det som är det nya normala. Spionmjukvara som spionerar på annan spionmjukvara, cyberpatrioter och så vidare. Det här är den nuvarande frontlinjen som är hemlig och gömd för oss alla tills någonting går snett eller tills någon klantar till det eller tills någon whistleblower släpper loss information. Eller kanske tills någon som ligger bakom informationskriget helt enkelt vill att vi ska få se något för att det tjänar deras syften. Du har lyssnat på avsnitt 1 av Nätets mörka sida med mig, Marcus Porsklev.